Man måste våga riskera att vara dum för att vara klok. Det menar Tulsa Jansson som är filosofisk praktiker. I höst har hon fyllt Dunkers kulturhus i Helsingborg med unga och gamla som kväll efter kväll vill prata och filosofera med andra människor i ett slags sokratiska dialoger. Så vad innebär det att vara klok? Och är det verkligen klok man vill vara? Annat som ju kan kännas lockande är till exempel att vara älskad, god eller rent av lycklig. Men låt oss testa detta med klok eller vis. Visdomshinder och visdomsnycklar är nämligen titeln på Tulsa Janssons nya bok. Med den filosofiska praktikerns metoder så försöker hon lotsa människor att ställa rätt frågor till sig själva i sökandet efter mening och svar på livets olika frågor. Så det här är filosofiska rummet Vägar till visdom med nämnda Tulsa Jansson samt Gabriel Bom Kalles som är konstnär och guide på Malmö konstmuseum och Ingrid Lundqvist som arbetar som elevassistent och som är basist i rockbandet Hedda Hatar. Välkomna alla tre!
Tack! Tack så mycket!
Visdomshinder och visdomsnycklar är alltså titeln på Tulsas nya bok. Om jag frågar dig först Ingrid, vad säger visdom? Vad tänker du på då?
Nu är jag ju yngst i rummet så jag får bita mig lite i tungan så jag inte säger något som blir pinsamt. Men rent spontant, så det första jag tänkte på när jag fick höra om temat var det här med ju mer man lär sig desto mer inser jag att jag har mer att lära. Och så tänkte jag, nej men också på det här att jag tänker att om man tror att man är vis eller att man, om man säger att man är vis så undrar jag om man egentligen är det. För jag tycker ofta att, jag tänker som på 60- och 70-talet när det var så mycket, det fanns ju fler än en så här manlig guru som skapade en egen liten religion i östra Asien och så. Som tyckte sig vara jättevis och samtidigt hade 47 Rolls Royce och ungefär lika många fruar typ. Och jag bara tänker mycket på det att om man säger sig vara väldigt vis och säker på sig själv så undrar jag om man egentligen kan vara det.
Det lät som du tänker på Bhagwan, Rajneesh Bhagwan ja, i Oregon. Ja. Men vad frågade du, sa du är yngst i rummet, hur är du? Vad är du, 20?
Jag har precis fyllt 22.
22, ja. Men kan man inte vara vis om man är så ung då, eller?
Ja, det är det. Jag får inte säga något jag är vis för då är jag ju inte det.
Säger, okay. Gabriel då, som är konstnär och jobbar på Malmö konstmuseum som guide. Visdom, vad tänker du på?
Jag tänker mycket på liksom perspektiv, tänker jag, för jag tänker att visdom har mycket att göra med en förmåga att liksom kunna generalisera på något sätt, att kunna på något vis kunna fatta något sån här rätt beslut liksom i ganska många olika typer av frågor, vad man ska ta vägen i sitt liv eller vad man ska liksom, hur man ska förhålla sig till olika typer av människor och såna, olika sådana saker. Jag tänker mig att det är därför man också pratar mycket om det här med ålder, för att med ålder så får man ju mer erfarenhet och har lättare att generalisera, men inte i alla lägen liksom, alls. Och det öppnar ju också för att om det är det som är vishet så är det ju som att då är det ju mer som att just erfarenhet eller kunskap är vishet. Och då kan man ju definitivt vara vis när man är ung, liksom. Absolut.
Du är nybliven pappa.
Ja.
Är det någonting som påverkar dina tankar om liksom klokskap och vishet och så?
Ja, jo det gör det ju absolut faktiskt. Gud, det gör det. Jag var jättemycket. Vi har pratat mycket om det, jag och min fru. Det här, alltså den här grejen med att vi sitter ibland och så slår det en att så här, men gud, nu ska vi alltså vara färdiga. Nu ska vi kunna lära en ny person hur man är en person. Jag vet ingenting än fortfarande. Så här liksom, lite sådär. Och så på det sättet har det verkligen påverkat. När man blir ödmjuk och ser på sina föräldrar på ett annat sätt, känner jag också. Just det här inför att man gör vad man kan med vad man har. Att det är det vi kan göra och så inser man att det gjorde mina föräldrar också. Liksom.
Tulsa Jansson då, som jag nämnde har du ju precis kommit ut med boken Visdomshinder och visdomsnycklar. Vi ska inte recensera den, men vi ska prata lite grann om den sen. Vad är visdom för dig? Varför är det intressant?
Alltså, jag kan inte outa det, för då behöver man ju inte liksom läsa boken. Men nej, men jag tyckte det, alltså, ni berör ju det som jag håller också med om det, och det, du var ju uppenbarligen då inne på, eller båda två, att man inte, om man inte tror eller vet, att veta att man inte vet, att det är liksom väldigt centralt. Och då kvalar ni ju in båda två, eftersom ni båda två genast var snabba att säga att ni inte visste. Men jag, för mig är det också, det har ju liksom, det är på något sätt nästan maniskt för mig, har varit många år, att jag kopplar visdom och att försöka vara vis till någon slags plikt, alltså på ett personligt plan men också politiskt. Att man har en skyldighet att försöka fatta så bra beslut som man kan, men också igen jobba med vad man har. Och jag, min erfarenhet och teori är att det inte har någonting med, eller jag, alltså erfarenheten förstås, men alltså att väldigt unga människor kan vara väldigt kloka och att väldigt gamla människor kan vara väldigt icke-kloka. Så därför så, och vad beror det på liksom? Så att jag letar vidare också. Det är väldigt centralt, tänker jag. Så vad tänker du, Lars?
Jag vet inte, jag är bara för att höra på hem. Jag blir nyfiken på det, den här plikten. Som du, vad är det för en plikt?
Ja, men jag tänker alltså, min bakgrund akademisk är ju moralfilosofi och politisk filosofi. Eller, och då tänker jag att för att kunna påstå att man utövar sin fria vilja i den mån man har någon fri vilja, det vill säga att vara autonom eller självstyrande, så tycker jag att det verkar krävas någon form av medvetenhet kring att man också kan bli påverkad av massa andra saker och göra och bli manipulerad och sådär. Och att det är också ett politisk aspekt i det, att inte bli, låta sig traska med i välpolerade stövlar och liksom vifta med händerna i liksom stora långa tåg utan att på något sätt nämna något. Så det, jag känner att det är politiskt och det är...
Jag tyckte det var jättebra. Jag tycker man kan ju vända på det också, att inte bara, man kan se det från ett så här kollektivt håll, för jag tänker att det är så uppenbart att vi är en kollektiv varelse. Det är liksom, mänskligheten är vad vi lever i, det vet vi. Och det är väldigt skönt att, kan jag tycka, att höra att om man liksom ska tänka på sig själv i relation till den stora mängden som finns där ute som vi är en del av, att det där finns någon slags plikt kring hur man tänker. Jag tycker det stärkte mig på något sätt, tanken på att det kan finnas någon slags plikt där i hur jag förhåller mig i huvudet till dem omkring mig.
Det är lite trösterikt, tänker jag också, för att man behöver ju inte, du sa ju det också, det här, man får jobba med vad man har. Och att det är inte uppdelat i den här plikten, så tänker jag mig inte att man måste sitta och klura ut allting själv. Som du sa också, Ingrid, alltså att man inte, alltså plikten är inte att man ska vara vis hela tiden, och plikten är snarare att försöka och att också använda andra, att vi tillsammans, alltså under rätt förutsättningar, att man har rätt inställning, eller så att säga en ödmjuk inställning, en kreativ och en konstruktiv inställning, en modig inställning, så kan vi liksom nyttja varandra för att liksom få verktyg och tänka utanför våra egna begränsningar.
Och när du säger visdom, Tulsa, eller skriver om det, är det samma sak som klokskap? Att vara vis och att vara klok, är det utbytbart?
Alltså jag har stipulerat det i boken, och jag säger att när jag skriver om det som om det vore det. Men det väcker många liksom reaktioner att man har olika syn på det. Och det tycker jag också är ganska spännande, att det är viktigt tydligen. Och där många menar att klokhet mer är något slags praktisk kunskap, och visdom verkar vara lite mer högtravande på något sätt. Jag vet inte vad ni tänker om det, om det är samma.
Nej, men alltså, ha klokskap och göra med just kunskap, tänker jag. Eller, för vad är skillnaden egentligen på visdom och klokhet? För jag tänker också att visdom är väl att vara modig nog att våga vara snäll någonstans. Att man känner sig själv så pass väl och har koll på sina egna inre demoner, eller man ska säga. Och att man vågar behandla människor med respekt. För hur lärd man än är, så tycker jag att är du inte snäll, kan du inte vara snäll, så har jag väldigt svårt att kalla någon för vis någonstans. För att jag tycker att du kan vara hur lärd som helst, men kan du inte behandla med respekt, så tycker jag inte det är så mycket värt någonstans. Så det är därför jag undrar så här, hur ska man separera just att vara lärd med att vara en vis person som känner sig själv och kan göra något gott i världen? Förstår du vad jag menar? För de hänger inte alltid ihop.
Men så du tänker att klokhet är mer, där skulle man kunna vara en klok typ som kan väldigt mycket men som är ganska dryg. Medan att där finns det mer här att vara...
Och inte bara dryg, till och med kanske elak, göra dåliga saker för världen. Och då, vad drar man skillnaden i det?
Du skriver i boken Tulsa om att det finns risker med att vilja vara vis. Alltså den som försöker nå visdom eller alltså, måste ta risker. Kan du utveckla det?
Ja, men därför att jag tror att det kanske är något så här generellt. Att för att uppnå saker som är värda någonting eller värda mycket så är det behäftat eller kopplat till någon form av risk. Att stå på scenen eller skriva musik liksom det, eller göra konst och ställa ut det är liksom behäftat med en risk. Och vore det inte det så kanske det kanske är liksom centralt, tänker jag.
Mm. Du sysslar ju med konst, Gabriel. Mm. Både som konstnär och att du guidar människor som kommer in häpna på ett konstmuseum och inte fattar vad det är de ser för någonting.
Ja, precis.
Hur kan konsten fungera som väg till visdom, eller kan den det? Eller?
Ja, jag tycker att den kan det. Jag tycker att det finns liksom det finns ett löfte där i alla fall. Det infrias ju inte alltid. Men det är också svårt att liksom, jag skulle vara extremt försiktig med att liksom döma ut något visst verk eller något visst konstnärskap eller någon viss konstform. För det är så olika vem det är som möter det. Men jag skulle absolut säga att det finns ett slags löfte där och som till stor del tycker jag har att göra med mod och så, som du var inne på också. Det här är ett slags mod att våga någonting. Och det gäller både att titta på konst, tycker jag, och att göra konst. För att man kan tänka då, när man går och tittar på konst så har man ju det här, man kommer in på museet och så, eller på, jag jobbar ju på Malmö konstmuseum, men alltså man går och tittar på konst någonstans så ser man liksom ett verk och sånt där. Och då har man alltid möjligheten att fråga sig själv, liksom, vad tittar jag på? Vad tänker jag när jag ser den här? Eller vad känner jag något speciellt? Eller vad är den gjord av för någonting? Varför är den det? Man har möjlighet att fråga sig de sakerna. Och det är väldigt intressant, jag har på museum, för man ser att det är hemskt otäckt att fråga sig de sakerna för många människor. Just att fundera över vad det jag ser för någonting.
Varför är det hemskt otäckt för många människor att fråga? Tänka sig det, fundera över det?
Jag tror i alla fall att det har att göra med just det här att man, när i konst så kommer man väldigt nära ett slags aktivt meningsskapande på något sätt. För att det är ju, jag brukar jämföra med om man går och handlar på mataffären. Så är det ju, när du går till mataffären, du står där i kassan och sådär, så är det ju, du har så mycket hjälp som förklarar för dig att det här som du gör nu är lika naturligt som en björkskog eller någonting, eller magma i marken och sånt här, manteln där under jorden och sånt som är naturligt och sådär. När du står där på mataffären så har du ju, du har hela affären med sina lappar väl, som säger att extra pris sånt där. Du har sett reklam om affären på tv, du har ett sånt där rullband, du lägger upp varorna, det sitter en person som har en speciell uniform på sig som tar emot varorna och tar betalt för dem, och du har pengar som visar, allt säger det här är på riktigt, det här är viktigt. Men sen när du tittar på konst och du kommer in i ett rum och så är det en hög med salt och så är det en person som går på knä runt den här högen liksom. Och det blir väldigt plötsligt väldigt, väldigt konstigt. Det kan vara väldigt svårt att liksom ha någonting att hänga upp det där på. Att ja, men det är ju i alla fall, eller det är ju i alla fall. Och det där gäller lika mycket, tycker jag, när man tittar på, som när man gör konst. För när man gör konst så står man ju inför att ja, nu ska jag liksom på något sätt, nu sitter jag här och trär russin på en synål här. Det är jättebra att jag gör det liksom. Och ofta, för väldigt många som gör konst, för mig också, så är det att man vet ofta inte hela tiden på vägen vad man gör. Och
så
varför
det är, så vad är det, var kommer modet in i detta? Var består modet?
Modet består ju att våga göra det här, att våga liksom pressa igenom, att våga inte ha så klara kategorier framför sig. Liksom. Att, ja, det är en hög med potatis på golvet i det här galleriet. Jag förstår inte varför det är en hög potatis här. Men då kan man gå till, liksom, vad är potatis för mig? Vad kan hon ha tänkt som gjorde så här? Man kan våga fråga sig lite sådana saker.
Att inte använda sina egna fördomar eller förförståelse direkt, utan bli liksom lite främling inför den här potatishögen.
Ja, precis. Och våga liksom tänka att jag kanske kan komma på vad det är för någonting.
Ja, men är det inte det att utsätta sig för saker som är obekanta, tänker jag. När man går på en konstutställning och ser någonting som man aldrig har sett förut eller aldrig ens kunnat föreställa sig innan, och det väcker massa nya tankar. Det är just det att man utsätter sig för något som inte är bekant.
Ja.
Och det är väl på ett sätt, det är väl också ett sätt att bygga visdom, tänker jag. Just att utsätta sig för nya erfarenheter och inte bara hålla sig till det som är bekant. För håller du dig bara i din egen lilla bubbla och aldrig...
Ja, men gud, verkligen. Mm.
För det är väl just det man gör på en konstutställning, tycker jag. Speciellt om de går på knä i salt. Att det är ju något man aldrig, man har ju inte det hemma i vardagsrummet liksom. Utan när man går där så öppnar det upp för helt nya tankar och sånt.
Jag tror också, precis, för det kan ju också vara så att man när man tittar på den där potatisögon en dag tänker och ser liksom gör helt andra associationer och en annan dag så än vad man gör en annan dag helt enkelt, att även jag som är samma person kan se helt olika saker. Jag använder jättemycket bilder också som startpunkt och musik ibland också, eller texter där deltagarna då får plocka ut någon form av begrepp ur det där. Vad är det man ser för någonting? Och det är jättespännande. Alltså, sorg eller hot eller kärlek eller så. Och det för att vad som händer då är också det att man krokar i någonting som man vet att är aktuellt för dem just där och då.
Säger Tulsa Jansson i Filosofiska rummet Vägar till visdom. Tulsa som är filosofisk praktiker och jobbar med företag, med organisationer, med människor som behöver tänka och grubbla. Vi har också med oss Ingrid Lundqvist som är musiker och Gabriel Bohm Kalles som är konstnär. Men Tulsa, som filosofisk praktiker, som ju du och dina kollegor kallas, så jobbar ni enligt vissa metoder. Vi har nämnt Sokrates, filosofihistoriens urfader, och hans sokratiska sätt att ställa frågor och arbeta sig framåt. Jag förstår att du använder dig av tre saker när du pratar med människor. Fråga, argument och kommentar. Kan du förklara hur
Ja, det, precis. Ja, det är ett sätt att liksom dela upp vad det är man vill säga. Och det är någon slags, det är ganska skönt att trycka in det som man vill uttrycka i någon av de där sakerna eller kategorierna, för att det blir det är en del av den övningen att bli liksom, för att säga, tydligare. Men sen jobbar vi ju med begrepp och alltså just, jag tänker det som är kanske mest centralt är det här att man jobbar med dialog, det vill säga att man låter samtalet genomsyras av de där attityderna som är mod och nyfikenhet och lyssnande och ödmjukhet.
Så du sitter inte på en liksom akademisk stol någonstans och fnular på någon filosofisk detalj, utan du möter människor i någon slags filosofiska samtal?
Ja, men precis. Där, alltså teorin eller tanken är ju det att vi alla på något sätt föds till filosofer, eftersom att livet innehåller så mycket stoff som inte är självklart och som man behöver liksom fundera över. Och då kan det vara mer eller mindre konstruktivt. Man kan vara mer eller mindre konstruktiv med de typen av frågor som livet ställer till en, så att säga. Men framförallt så är det då också viktigt, eftersom att många av de här begreppen som vad är ett gott samhälle och vad är en god förälder eller vad är musikens liksom plikt eller roll i samhället, eller de är så abstrakta, så därför så är den här dialektiska rörelsen mellan det som är abstrakta och det som liksom plockar ner i praktiska erfarenheter, försöka dra generella betraktelser ur det och sen applicera det på en ny situation för att se om det behöver modifieras eller om det verkar rimligt, någon slags sanning.
En av mina professorer jag hade i Umeå hette Ingo Fetter, en väldigt trevlig konstnär. Han sa väldigt fint en gång om konst att konst är ett komplext verktyg för att prata om komplexa saker utan att förenkla dem. Det tycker jag är väldigt...
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet Vägar till visdom. Kring bordet som sagt Gabriel Bohm Kalles, konstnär som vi hörde precis, Ingrid Lundqvist som är musiker och Tulsa Jansson, filosofisk praktiker och författare till den nya boken Visdomshinder och visdomsnycklar. Det är därför vi pratar så mycket om visdom. Och jag har bett Gabriel och Ingrid att fundera över något problem som ni går och liksom ältar, eller något dilemma som ni tycker är intressant. Bara för att lyfta upp det och se hur det kan funka om Tulsa får liksom resonera lite grann utifrån sin metod. Det är inget läxförhör. Men Ingrid, vad tänkte du på?
Ja, när du ringde mig så hade jag en sån grej som jag gick och fnulade på väldigt mycket just då. För att mitt förra hyreskontrakt gick ut nu i månadsskiftet. Så jag har letat ny lägenhet tillsammans med min kompis. Och då har vi varit runt på olika då, visningar av hyreslägenheter här i Malmö. Och då var det två gånger så blev jag kallad för samma ord av personer jag mötte. Och jag vet inte, jag tänkte på det väldigt mycket efteråt, för att det var två personer som efter att vi hade snackat med dem i en kvart ungefär så sa de, ja men ni känns som rimliga människor. Och det var något i det som, det hände massor med när jag blev kallad för det, för att det var någonting som inte kändes helt bra med att bli kallad för rimlig efter bara en kvarts samtal med en helt okänd människa som inte egentligen vet någonting om mig överhuvudtaget och om jag är en rimlig person. Och så började jag fundera på kring det här vad rimlig är och att det kan betyda olika saker för olika människor. Och det hade jag väldigt gärna velat diskutera med dig.
Men när du tänker på det där, vad är det som gör att, vad tror du att det är som gör att det skaver? Liksom? Är det för att du blir bedömd eller är det för att det liksom verkar finnas någon form av orättvisa att bara rimliga ska få, eller vad är det som är liksom...
Ja, men någonting med att typ vara, att man inser att man är mitt uppe i ett privilegium någonstans, att okej, nu blir jag bedömd som rimlig på en väldigt kort stund, alltså så får jag möjlighet att bo i den här fina lägenheten så, och ja, men att det kändes inte helt bra att bli placerad i ett bättre fack faktiskt, utan att har gjort sig förtjänt av det direkt på bara en kvarts samtal. Liksom. Förstår du hur jag menar?
Mm, precis. Men vad är risken med det då?
Nej, det är ingen risk för mig alls personligen. Jag tror att jag tänkte mer på de personerna som eventuellt hade blivit bedömda som orimliga.
Just det.
Och vad det, varför de hade blivit det. För jag tänkte att också, för när jag tänkte på då, vad är det de menar med rimlig egentligen, så funderar jag på det att om det inte var att de egentligen menade att jag kändes bekant på något sätt för de här personerna jag var och träffade, att ja, men vi kanske kom från ungefär samma socioekonomiska bakgrund och jag kände, ja, men att jag kändes bekant och därav blev kallad rimlig. Och så tänkte jag på människor jag har träffat i mitt korta 22-åriga liv som inte kanske hade blivit bedömd som rimlig av de här människorna. Men, och det var någonting i det som fick mig att bli lite vemodig. Och...
Men är det också någon fundering kring vad ditt ansvar är i det? Eller är det mer...
Nej, det har jag inte tänkt på alls.
Nej.
men just det. För jag har ju faktiskt inte gjort mig förtjänt. Och jag har bara varit relativt trevlig och kunnat snacka för mig. Liksom.
Tänk om det var det som var rimligt då?
Ja,
i så fall har
då tänkte jag på alla fina människor som sagt kanske inte hade blivit kallade för rimliga av de här människorna, så tänkte jag att det fanns en orättvisa i det.
Just det. Men jag bara provar tanken att om det skulle vara så att i det här rimliga, i deras definition eller tanke kring vad rimligt är att du bara är en trevlig människa som verkar snäll. Mm. Och att det kanske var det som var rimliga.
Ja, det är i så fall så.
Då skulle det kunna vara okej.
Då tar jag väl emot lägenheten då.
Men du nämnde det att du hade inte gjort dig förtjänt av det. Är det viktigt att ha gjort sig förtjänt av andra människors epitet på en? Liksom?
Men jag kanske direkt hoppade vidare till att någon hade varit mer förtjänt av den än mig. Det kanske var det.
Men också till de som du tänkte inte var rimliga då?
Ja, men exakt. Ja. Exakt.
Jag kan känna igen mig att så här, alltså själva grejen om den, om man liksom inte känner att man har gjort något speciellt än, man har inte ansträngt sig, och att någon då säger att liksom så här, du är bra, att det är
otäckt. Det är något som skaver lite.
Jo, det kan jag också känna i det. Jag tror att det jag skulle tycka var besvärligt skulle vara liksom det att har det gått så här kort tid och du tycker att jag är rimlig, så är ju det för att jag är nästan precis som du.
Liksom. Ja, men exakt,
jag bara öppnar upp för att det bygger ju ändå på att ni gör en massa antaganden kring att det är på det sättet. Och de behöver ju inte vara sanna egentligen. Nej. Utan det är ju det man skulle kunna också ifrågasätta. Men det här var ju värsta rimliga typen som jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Mm. Och det är kanske första gången de sa det till någon. Troligen inte med tanke på att det hände två gånger på samma. Men ändå, alltså bara öppna upp för att det skulle kunna vara så.
Mm. Ja. Och vi kan återkomma till den funderingen om du vill, Ingrid. Jag är nyfiken på vad som händer när du har funderat lite till. Gabriel, du har också, vi bör dig också ta med något grubbel.
Ja, jag tog med ett grubbel. Jag funderade på det här med att konstvärlden är ju liksom till allra största delen så är han ju vit och manlig.
Och då ska vi påminna nytillkomna lyssnare om att du är konstnär och jobbar på ett konstmuseum.
Precis, så är det. Exakt, jag jobbar som guide och värd och jag är också manlig. Konstnär. Manlig, det är framförallt män då.
Ja, men, just det.
Jättebra,
du är också precis. Manlig. Ja. Du är inte bara konstnär.
Nej, precis. Jag
du är en manlig konstnär.
Jag är en manlig konstnär, mycket manlig konstnär. Ja, du vet. Nej, men det är alltså att... konstnärerna är väldigt mycket män. Tittar man på samlingar också så är det väldigt, väldigt mycket män. Och det är framförallt vita män. Och tittar man på konsthögskolor och konstutbildningar i Sverige så kommer de allra flesta från också samma liksom, socionomiska bakgrund. Det är mycket vit medelklass allting och sådär. Så att det jag liksom funderar lite grann på är ju det här med, och som jag funderat på ganska länge, är ju det här med hur jag som, jag är vit, jag är heterosexuell, jag är medelklass, jag är 40. Hur ska jag liksom rättfärdiga att söka liksom stipendier, utställningsplatser? Hur ska jag rättfärdiga att liksom försöka ta någon slags plats i konstvärlden när jag tillhör så många grupper som är liksom överrepresenterade redan på något vis?
Mm. Men Lars och Ingrid, om vi allihopa och du också för den delen förstås, Gabriel, tänker på vad skulle man kunna liksom hitta på för en argument för att du skulle liksom vara rätt, att det skulle vara rätt att du ändå trots att du representerar liksom, majoriteten. Vad skulle man kunna tänka sig att man kan komma på för argument för att du skulle, att det är rätt att du gör det, ta plats?
Det första jag kom på som ett dåligt argument tänker jag, men jag har gått den utbildningen, då är det rimligt att jag liksom gör vad som liksom det är inte, jag ska inte behöva liksom gå en utbildning och sen så backa bort från det yrket för att det liksom fördelningsmässigt i konstbranschen inte ser bra ut. Det är ju ett argument, jag köper det inte riktigt, men det finns ju.
Varför inte det är något bra för?
Därför att jag tänker att jag tycker att det är viktigt att fler, att alla människor kan se sig själva i konsten på något sätt. Att fler berättelser, vi kan se det i konsthistorien. Det var ju 40-50-talet så var det ju förkrossande tråkig konst generellt. Det var horribelt tråkigt allting. Det var abstrakt expressionistiskt måleri och det var nästan framförallt män som målade hela tiden. Och sen så hände någonting, performancekonsten kom, och någonting som hände där var att det var många kvinnor som kom in i performancekonsten, just för att det var inte en konstform som var koloniserad redan. Det var liksom, man kunde göra performance och inte på en gång bli liksom utdömd som att så här, ah, fast hon målar väldigt kvinnligt, eller ah, fast det här är någon slags sidofråga, hon jobbar inte med de stora frågorna. Mycket sånt där. Så att jag
Men
tänker
ditt argument för att du skulle, att det var rätt, vad kan du upprepa det igen?
Mitt argument för, som jag inte riktigt köper, det var ju det här att ja, men jag har gått den här utbildningen.
Jag förstår inte riktigt varför de hänger ihop. Nej, precis.
Jag hörde det också nu. Vad roligt. Ja, precis. Ja. För du tänker just, jag har gått en utbildning kring det här, det är liksom, det, och i den utbildningen så ingår det här perspektivet, tänker du, eller?
Nej, jag tänker på att, på vilket sätt, det, jag tycker inte att det hänger ihop riktigt, det är inte ett argument, eller så att säga, det rör någonting annat. För att du säger att du har gått den här utbildningen, så därför så har du ändå rätt att ta plats. Det var det som var ditt argument. Och det förstår jag inte varför det är dåligt. För den förklaringen att det var dåligt, det där tycker jag inte att det hänger ihop.
Aha.
Du behöver bli tydligare kanske med att komma förklara för oss varför det är dåligt att du med all din utbildning, din kunskap, jobba på ett museum och bestämmer över vilken konst som ska visas.
Ja, jag bestämmer inte över vilken konst som ska visas. Nej, men... För mig handlar det framförallt om min egen konst. Att ta plats som konstnär och att liksom försöka fixa utställningar och såna här saker. Och det handlar om där är väl det att det finns ju en uppenbar risk att de berättelser, de ämnen jag tycker är intressanta ligger väldigt nära många som redan sitter i maktpositioner i konstvärlden. Och det kommer kunna få dem, det finns en risk att de då kommer att tycka att mina idéer är rimliga på väldigt snabbt. Att så här, det här är intressant. Mm. Vi har många exempel på det i historien. Det är så ofta gått till just
fast
i konst.
Varför är det ett argument för att du inte ska försöka ta plats av... Alltså motargumentet var ju... eller så att säga, för varför det här är rätt. Jo, för att du har gjort den här utbildningen och för att du väl kanske vill detta. Mm. Så då tänker jag att... Det är ett annat, du gör någon slags tolkning där, eller en slags brygga där som inte liksom logiskt riktigt hänger ihop för mig.
Ja, alltså, roligt. Jag ser den inte. Du måste nästan, kan du hjälpa mig? För jag ser den inte riktigt, tror jag.
Okej, du beskriver en slags här politisk, liksom kulturellt politiskt liksom läge, att det finns en dominans.
Mm.
Men ditt egna argument för varför det ändå skulle vara rätt för dig att fortsätta ta plats bygger på, ja, du har gått den här utbildningen och du vill komma ut med din konst.
Mm.
Ja, men det är väl ett utmärkt argument.
Jo, det är det. Och jag antar att där, anledningen till att jag har funderat mycket väl länge, det är ju det där att, och det som gör det här krångligt är väl det, är att det känns som att det finns en krock här på något sätt mellan just vad jag vill och vad kanske världen på ett sätt behöver.
Just det, för då skulle det i så fall vara ett motargument, tänker jag. Det som du försöker hänga ihop det, så att motargumentet är att den här risken finns och du kanske inte vill bidra till att det blir en slags skevhet i liksom
en fortsatt
konstpaletten.
Skevhet,
liksom. Så det är ju ett annat argument som är mot.
Ja.
Så att du har ett som är giltigt som är för. Liksom.
Ja, just det.
Ja. Eller? Är ni med?
Får du syn på någonting där, Gabriel?
jo, det får jag lite grann.
Tulsa Jonsson hjälper Gabriel Bohm Kalles att försöka förstå sina egna argument. Men vad jag tycker mig som total amatör i detta höra är att ni båda talar om era privilegier. Alltså, stämmer det? Eller hur? Vad tänker du, Ingrid? Du nämnde ju detta med att du blev betraktad som rimlig, trevlig, bra utav folk som du inte känner när du söker lägenhet.
Mm.
Du talar om din liksom självklara position, maktposition på något sätt i konstvärlden, Gabriel.
Mm.
Ja, det är väl på något sätt temat för det här, typ blev det. Jag bara är kvar i det du sa. Jag tyckte det var så intressant för att om problemet innan har varit att vissa grupper inte har blivit framsläppta och får visa upp sin konst och sin syn på världen genom sin konst för att de tillhör en viss grupp, så vill man ju inte heller återupprepa problemet, tänker jag. För att du tillhör det här privilegierade, eller de här flera grupperna av privilegier just nu, gör ju inte att din historia inte är intressant, tänker jag. Och om man då helt hade tystat dig till förmån för alla andra, så är det ju också en återupprepning av just det som har varit problemet fram till nu, där vita män har tagit kanske oproportionerligt stor plats. Mm. Förstår du vad jag menar med det? För
precis, alltså det är processen som är problemet snarare än individerna som uttrycker liksom sin konst.
Ja,
och det är den man ska behöva komma till bukt med, tänker du då?
Och då ska man inte göra det genom att tysta någon, utan bara snarare att det ska bli lite mer jämnt fördelat.
Och Tulsa, när du hör Ingrid och Gabriel resonera nu här om sina problem, och jag försöker liksom få syn på din metod också som filosofisk praktiker. Du försöker hitta argument, fråga, argument och kommentar, några redskap som du använder. Förklara mer hur du går till vägen när du lyssnar in de här nu och så.
Alltså det som är ett sätt är ju det som jag gjorde nu, att fråga efter, att försöka separera, att fokusera på argumenten för och emot. Och det andra är ju att man också att man jobbar med frågan. Alltså vad är det i frågan som är det viktiga? Är det liksom, är det ett estetiskt problem? Mm. Eller är det ett politiskt rättviseproblem? Eller är det ett moraliskt problem? Eller är det ett värdeproblem som handlar om vad är värdefullt då i konsten? Eller vad är värdefullt i samhället? Och att genom att, och där faktiskt att jobba med just frågorna, det kan man hålla på med länge. Och det ger någonting väldigt speciellt, därför att någonstans om man inte fokuserar på frågan rejält så har man ju inte speciellt stor användning av svaret. Så det är ju ganska listigt.
Men är det vanligt att man liksom inte har klart för sig sin egen fråga? Liksom?
Ja, men alltså jag tror det är bland det största i alla problem, att vi liksom bandlar ihop alltihopa och att vi liksom är vaga med vad vi menar när vi går och grubblar, att det därför blir så icke-konstruktivt, man kommer inte vidare. Men alltså att liksom börja att definiera gärna då ihop med någon, därför att annars så är det svårt att liksom häva sig ur sin egen lilla begränsning eller ram, är ett sätt att komma vidare. Och att börja, så att säga, frågorna och de här uppdelningen av olika begrepp att fråga och så, det är ju på något sätt att det blir som vårt förstoringsglas, alltså som vetenskaplig liksom metod att närma sig, dissekera, gå in Och det som sker i slutändan är ju inte att man sitter där och säger, ah, nej, men det var det här som var svaret. Utan det är ju liksom att man får syn på massa andra spännande vägar och frågor som blir liksom förgrenar sig ut. Och vad händer då? Jo, då kan man se det som en slags delsvar, därför att man har fördjupat sin kunskap om ämnet eller frågan.
Mm. En fråga då. För jag kan känna ibland, när jag har funderat på det här och sådär, så har jag brukat försöka liksom just förenkla det lite grann eller någonting, eller ta ner det till någon sån lite mer så basala frågor, så här, vad kan jag ha skyldighet att göra egentligen och sånt där. Men ofta är det som att jag kan ha väldigt svårt sen att liksom på något sätt ta tillbaka det liksom, de funderingarna och sätta ihop dem med det här, det som jag såg som min fråga. Vad kan sånt bero på? Är det jag som är lite korkad? Eller är det,
ja,
är
det, det är nog.
Det är nog det. Ja.
Men det är ju alltså det är att vara vis och försöka vara vis. Alltså att jobba med sina egna begränsningar är det ju det handlar om. Det är ju svårt. Alltså det är ju inte så att det är lätt. Men jag tänker att ju mer man blir medveten om sina egna begränsningar och andras begränsningar och vilka, liksom, vilka knep på något sätt man kan använda för att bli tydligare gentemot sig själv och bli bättre på att lyssna och att också, och det är väl där modet behövs också, att man faktiskt ställer, att man gör sig omaket att fråga vad menar du, okej, kan det vara så här, att man liksom går in och att man blir väldigt konkret och frågar exakt vad den andra menar, som att gör. Vi tänker ju lite slarvigt, vi pratar lite slarvigt. Liksom. Vi associerar hip som happ och liksom, vad betyder vänskap? Det är abstrakta begrepp. Liksom. Det är ju jättesvårt att bli konkret med det. Och då får man jobba dialektiskt.
Alltså, man både komplicerar det och benar ut det på en och samma gång på något sätt.
Ja, det blir precis.
I bästa fall.
Ja. Ja, men precis. Ja. Det blir ju komplext därför att om man bara säger så här, vad är vänskap liksom? Det är inte speciellt komplext i sig, det är ett begrepp bara. Men så fort som vi börjar bli riktigt nyfikna på det och börjar hitta, ja men den här liksom, den gången jag satt där, eller det var vänskap, och vad var det som vänskap? Då börjar det bli väldigt komplext och då blir det spännande och då kan vi också bli nyfikna igen på liksom stora centrala teman.
Men hur gör man i så fall för att inte liksom jag tror nästan jag vet svaret på det. Jag tänkte bara säga, hur gör man för att då inte liksom, på något sätt hålla de här svaren för högt? Liksom, om det är så att man funderar på till exempel, så där, men vad var det som var vänskap i det här för någonting då? Ja. Och så tänker man så att man hittar lite grann, så att det här var det. Och så får man för sig att man liksom då, hypotetiskt då får man för sig att okej, men då är det det jag ska leta efter i relationer. Och så går man ut och gör det. Och så har man liksom en så här smal väg. Jag visar väldigt litet utrymme mellan mina händer här.
15 centimeter max.
Precis, ungefär det. Och så går man på det. Liksom. Mm.
Och då kanske man blir blind för andra.
Så ja, men precis.
Så fast det är det som är så himla käckt. Minst inte så att man behöver vara fler. Mm. Det är då som, för då säger någon så här, ja men då kom jag ihåg, då satt jag där och så var det vänskap. Alltså ofta är det ju flera gruppdialoger liksom, det sokratiska att man, och då säger någon så här, ja fast jag var med om en gång och då var det, de komponenterna var närvarande liksom, då var vi var snälla mot varandra och bjöd kaffe, men sen så hade de hällt salt i kaffe, liksom whatever, alltså då har man någon slags mot, när man hittar, då kan man hitta det, ja men just det, okej, så då är det något annat, eller hur kan vi då hitta vad som är kännetecknande för. Och då hjälps man åt att bygga det där.
Så att man blandar sina erfarenheter.
Precis, och dels så blir bilden större och dels så blir det också väldigt tydligt att jag kommer inte att kunna hitta ett 100% svar, utan det här kan bli på sin höjd en hypotes som jag får fortsätta testa.
Men vad är då de bakomliggande principerna värda? Det kan ju finnas olika beståndsdelar i vänskap i olika relationer.
Det lät nästan som vad jag tänkte på. Alltså,
berätta. Också.
Det lät nästan som det som jag tänkte med så här, det här med när jag går från en förenkling, när jag försöker ta liksom den här, jag måste backa, och sen så går jag ner till att så här, men vad kan man kräva av mig i samhället? Vad kan jag kräva av mig i samhället? Och sen så kommer jag på med lite olika saker, och sen så tycker jag som att, så här, att men det sitter inte ihop med frågan jag ställer mig så här riktigt. Och det här då, om det är så att man liksom inte kan förvänta sig att man har ett slutgiltigt svar från de här frågorna man ställer sig, de svarar man, de som liksom är som en slags principer då, som man kommer fram till. Vad är de värda om de inte kan vara så mycket svar egentligen, utan liksom bara små, liksom så. Nog var väl Sokrates ganska sådär, många ansåg att han var jobbig för att han liksom slutade aldrig fråga, visst var det så också?
Ja, han var ju så jobbig så de tog död på han till
och med. Ja, de gjorde ju det med räckarna. Du var inne på snällhet när du talade om dina privilegier, det här med att du blev betraktad som rimlig när du söker lägenhet gång på gång. Jag tänker på vi diskuterar visdom nu, men det handlade också om att vara en god människa. Aristoteles hade 4 dygder för att man ska bli en god människa. Tapperhet och söka rättvisa och bli klokare och det här med måttfullhet. Alltså, ni mår lite dåligt av era olika privilegier. Handlar det här sökandet efter visdom och i förlängningen om att bli en god människa?
Ja, det tror jag. Alltså för mig, jag tänker att det är det. Alltså, och det behöver ju inte, det måste ju inte vara så, för att det skulle kunna vara så om man liksom söker på riktigt och helt förutsättningslöst, så kan det ju vara så att man inser att man ska vara ett svin. Alltså det skulle kunna vara så, för att annars så söker man ju inte tillräckligt öppet. Men sannolikheten är väl inte så stor. Jag tänker att det är tätt kopplat, att man är en god människa. Att man också är en vis människa.
Eller god och smart, god. Det kan man vis. Men om man är elak och smart då? Kan man vara vis då också? Eller är man listig?
Det var
då?
Ju ett nytt ord som kom in här. Smart är något nytt.
Mm. Men det var lite det som var min fråga. Så här, vad är skillnaden på klokskap och visdom? Alltså där, om det finns, om smarthet hör lite mer till det ena men inte det andra på något sätt.
Men smart och klok, är det också samma lite grann?
Ja, men, nej, det, jag tycker inte det.
Smart är väl lite mer så strategiskt, alltså att man vill nå ett visst mål, och då skulle man egentligen kunna vara ganska oklok och ovis och kanske inte ens ha massa kunskap. Man är jäkligt så här snajdig på att fixa till grejer, liksom. Att det är någon annan dimension, liksom. Det är mer ett hantverk att vara smart.
Ja, och många använder ofta smart väldigt så här, alltså folk kan säga, gud vad smart
du är. Alla olika definitioner vad det är, liksom. Är det kunskap eller är det just som du sa, listighet och förmåga att få,
men god och vis hänger ihop på något vis i alla fall. God och vis.
Ja. Ja, det tycker jag också, absolut.
Jag tänker troligen, alltså inte rent logiskt gör det inte det, men troligen, så jag tänker att det vore rimligt, eller jag tänker att snäll också är en stark liksom komponent i, och så kan man prata om vad snäll är, alltså det handlar inte om att bara anything goes och bara, du är rätt, eller så här, utan det är ju att man vill andra väl, helt enkelt.
För alla kan ju sitta och vara hur smarta som helst var för sig på sin kammare, liksom, men det gör ju inte världen något bättre, tänker jag. Om man inte kan delta tillsammans och hjälpas åt.
Nej, jag tänker också att de här dialogerna, alltså just att, alltså den sokratiska dialogen, att det är någonting som måste göras i grupp. Jag märkte när du pratade så insåg att jag tänker mig ett vanligt samtal där man är så artig. Så att när du sa liksom att jo, men så fortsätter man ju fråga, så kan man bara, ja men det är det jag inte ser att man gör, ja. Just det. Så att det där tänkandet måste göras i grupp, det måste göras med andra.
Mm. Nu har vi försökt tänka i grupp i filosofiska rummet. Lyssnarna, hoppas jag också att ni har grupper och människor som ni kan fortsätta att diskutera med. Så avslutar vi filosofiska rummet Vägar till visdom med Gabriel Bohm Kalles, konstnär och guide vid Malmö konstmuseum, Ingrid Lundqvist, musiker, basist i rockbandet Hedda Hatar, jobbar också som elevassistent, och Tulsa Jansson som är filosofisk praktiker och författare till den nya boken Visdomshinder och visdomsnycklar. För researchen svarade Paulina Witte, producenten för filosofiska rummet i Malmö, heter Thomas Lundqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.